Du lyssnar på Kalmar Unionen av Dick Harrison, inläst av mig, Anders Ekborg. Kalmar, den 17 juni år 1397. I Vadstena diariet, Birgitinernas minnesbok, noteras för Herrens år 1397. Helga trefaldighets söndag, som inföll på abboten Sankt Botulfs dag, kröntes i Kalmar kung Erik, som då fortfarande var en yngling, och närvarande var ärkebiskoparna i Lund och Uppsala samt biskoparna i Linköping, Skara, Strängnäs, Västerås och Växjö. Vidare biskoparna i Roskilde, Odense, Borglum, Århus, Ribe och på Orkneyöarna. Där blev också 133 herrar slagna till riddare. Kröningen av Erik till unionskung i Kalmar har i svensk, dansk och norsk historieskrivning framstått som en av de största och mest kontroversiella händelserna i vårt förflutna. Nordens tre riken förenades till en union med gemensam kungamakt, utrikespolitik och försvarspolitik, istället för att ideligen kriga mot varandra, vilket våra kungliga förfäder ägnade sig åt med frenesi under århundraden. Skulle skandinaverna samarbeta mot gemensamma fiender, i synnerhet mot de frustrerande rika och mäktiga tyska hansaköpmännen och deras förstliga allierade? Det är inte svårt att finna positiva värdeomdömen om Kalmarunionen i våra historieböcker. Men det är lika lätt att hitta fördömanden. Utsagor om att unionen var en tvångströja på de tre rikena, i synnerhet det svenska, och att projektet försenade framväxten av våra nationalstater. Ytterst handlar det naturligtvis om politik, nutida lika väl som dåtida. För Vasatidens svenska härskare var Kalmarunionen en styggelse, en dansk kungadröm som alls icke var död och begravd, utan som epokens kungar, i synnerhet Fredrik den andra och sonen Christian den fjärde, när som helst kunde väcka till liv. De danska monarkerna stoltserade fortfarande med de svenska tre kronorna i sitt riksvapen. Och få saker gjorde svenskarna lika officiellt krigsbenägna som detta. Att vara negativt inställd till Kalmarunionen och dess eventuella pånyttfödelse var för Erik den fjortonde, Johan den tredje och Karl den nionde likvärdigt med att vara patriot. Att hylla unionens minne var blott ett litet steg från landsförräderi. Idag är det inte ovanligt att Kalmarunionen liknas vid EU, i synnerhet av människor som inte uppskattar något dera projektet. När Sverigedemokraternas partiledare en gång utfrågades om vilken svensk historisk gestalt han beundrade mest, blev svaret Engelbrekt Engelbrektsson, med motiveringen att denne frihetshjältes kamp mot Kalmarunionen inspirerade honom till att stå upp mot maktetablissemanget i Bryssel. Problemet är att dessa sentida uttolkare missförstår, medvetet eller omedvetet, det senmedeltida maktsamhällets realiteter. Kalmarunionen var inget EU. Det var inte en stat, knappt ens en federation. Inte om vi utgår från dagens terminologiska måttstock. Kalmarunionen var något helt annat. En dynastisk dröm om att skapa ordning ur kaos. Om att låta fred segra över krig. Om att premiera liv framför död. Att vårda sig om ett kristet rättssamhälle istället för att kapitulera inför organiserad kriminalitet. Mer än något annat var den ett resultat av de nordiska herremännens och unionsarkitekten Margaretas långsiktiga strategi för att styra de skandinaviska riksskeppen ut ur den blodiga, livskrävande orkan som svepte fram över Europa i digerdödens svallvågor. Kalmarunionen var mer än så. Så som namnet antyder var det inte bara en union, det var union med Kalmar i fokus. Följaktligen har den här boken två huvudobjekt, dels unionsprojektet som sådant och det politiska spelet som ledde fram till 1397 års kröning, dels staden Kalmar. Varför blev det en union? Vilka skapade den?